igen. Ja, det stör väl alltid någon när man sjunger en sådan sak. Ja. Ja, det är viktigt att vi som Guds folk bevarar glädjen i Herren. Glädje i Herren är vår styrka och starkhet, står det. Och det är ju så. Kommer den pessimisten här nu? Måste det vara så pessimistiskt? Ja, men det är så. När man vill gå med Gud, när man vill följa Jesus, då händer ju det där som är så tråkigt. Att då kommer ju fienden på alla håll och kanter. Och då kommer han ofta genom människor också, som talar om att så får du inte göra och så får du inte säga. Du ska inte tro att du är något och så vidare och så vidare. Och det där hör man hela tiden. Och jag har den senaste tiden börjat läsa mycket från Nehemja. För jag tycker det är så talande när man läser från Nehemja. Ja, detta att hela tiden när Nehemja hade fått liksom den här uppgiften att bygga upp muren, så kom de från alla håll och kanter, både inifrån och utifrån, och försökte att stoppa bygget. Och de hotade och de lockade och de, liksom, ja, de försökte på alla sätt och vis få dem att sluta bygga på muren. Och jag tycker att vi upplever det där, den här lilla församlingen som är så liten, liksom, som egentligen inte är så mycket i den här världen. Men jag upplever ständigt att jag hör det här liksom, från alla håll. Och jag tror att det är väldigt viktigt vad vi lyssnar in på. Att vi verkligen lyssnar på vad anden säger till församlingen. Så att vi inte lyssnar på människoröster eller på fiendens röster. Som vill komma och slå ner modet på oss. Och som vill trycka till oss så att vi inte kan fortsätta att bygga. Att vi inte kan fortsätta att gå. Vi har fått Herrens befallning och kallelse. Och det är det enda vi kan gå på. Och jag vill bara uppmuntra dig att vara, stå fast liksom i det. Att kom ihåg vad Herren har kallat dig till. Kom ihåg vad Herren har talat. Att vi fortsätter att följa Jesus och inte följa människobuva. Jag tror det är viktigt att man uppmuntrar varandra där. Ja. När vi annonserade om det här mötet så var det detta som vi annonserade som rubrik. Som det var i Noas, som i Noas dagar. Därför att det står i Guds ord att så ska det vara i ändens tid. Så som det var på Noas dagar eller i Noas tid. Och då tänkte jag att vi gör en sån här bibelsväng här nu då. När vi går in i Guds ord och läser lite så får vi se vad det står. Och vi ska börja första Mosebok. Det sjätte kapitlet. Så ska vi läsa där några verser till att börja med. Första Mosebok, det sjätte kapitlet. Och vi läser ifrån vers 9. Detta är Noas fortsatta historia. Noa var en rättfärdig man och fullkomlig bland sina samtida. Han vandrade med Gud. Och Noa blev far till tre söner, Sem, Ham och Jafet. Men jorden blev mer och mer fördärvad inför Gud och full av våld. Gud såg på jorden och se, den var fördärvad. Eftersom alla människor levde i fördärv på jorden. Då sa Gud till Noa, jag har beslutat att förgöra alla levande varelser. Ty för deras skull är jorden full av våld. Så jag ska fördärva dem tillsammans med jorden. Och så befaller Noa att bygga en ark. Det står till och med i vers 6 där i sjätte kapitlet. Att Herren ångrade att han hade gjort människorna på jorden. och att han var bedrövad i sitt hjärta. För att han hade ju skapat människorna och han hade ju sett på människosläktet och på all levande. Och han hade ju sagt, se det var mycket gott. Han hade fröjdat sig över sin skapelse. Men så upptäckte han, här Gud, att det fanns väldigt mycket ondska i människorna. Allt sedan ungdomstiden så fanns det ondska i människosläktet. Och när man börjar titta på lite grann på Noas tid, den tiden levde, så kan man se att man präglades av materialism på den tiden också. Världen var full av våld och gudlöshet. Precis som idag. Full av våld. Tänk på det som skedde nu i Köpenhamn här igår och i natt och i morse. Hur människor har blivit ihjälskjutna för att ja, man har yttrat sig i vissa frågor. Och man ser hur terrorismen breder ut sig och vad som håller på att ske. Alltså, man tar till våld för att liksom, tysta människor idag. Man skjuter ihjäl människor. Eller man skär halsen av dem och så vidare. Ett fruktansvärt våld. Och på Noas tid var världen också full av våld och gudlöshet. Det fanns en laglöshet. Man tog lagen i egna händer. Människan präglades under Noas tid av ett hämningslöst begär. Alltså begäret i människan hade tagit överhand. En ondska och ett begär. Ett moraliskt förfall kan man säga. Det finns faktiskt en skrift, den babyloniska Talmud, där man beskriver om hur det var på en judisk skrift då. Där man beskriver om hur det var på den här tiden. Och det var faktiskt så att män gifte sig med män på den här tiden. Och så har det ju inte varit förrän i våra dagar kan man säga. Att man ser liksom att det har blivit legaliserat, legalt. Det har blivit liksom, man har godkänt. Ja. En annan sexualitet med begär och mellan samkönade va. Det har vi ju inte sett förut på det sättet som vi ser det nu. Bibeln talar om att det var så i början. På Noas tid och runt omkring. Alltså Noas generation var en fördärvad. En förstörd generation. Det fanns inget hopp för dem. Och den gick mot sin undergång. Man kan säga att det finns egentligen... Om man tittar på den tidsepoken, om man tittar på Guds ord, så finns det egentligen ingen jämförelse. I alla fall inte enligt Guds ord och hur vi ser på det idag. Förutom en tidpunkt i historien som Bibeln talar om. Och det är Jesus som säger det om ändens tid. Och vi kan läsa från Matteus 24, det 24 kapitlet. Matteus 24 och vers 37 så står det så här. Det är Jesus som säger det till lärjungarna när han talar till dem om ändens tid. Då säger han så här: ty som det var i Noas dagar, så ska det vara vid människosonens återkomst. Som människorna levde dagarna före floden. De åt och drack. De gifte sig och blev bortgifta. Ända till den dag då Noa gick in i arken. Och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska människosonens ankomst vara. Och när vi nu ser oss runt omkring så kanske vi kan börja urskilja att det är någonting som börjar hända. Att vi kanske börjar gå in i den tiden som kallas ändens tid. Vi har ännu inte sett allt det som Jesus talar om går i fullbordan. Och det är lite olika uppfattningar om det här när Jesus ska komma tillbaka och så vidare. Och med vedermödan och detta. Men vi har inte sett det som Jesus talar om fullt ut ännu. Men det kan ju ändå vara så att vi har gått in i den tiden. För så ska det vara vid ändens tid, så som det var under Noas dagar, säger Jesus. Om vi går tillbaka till första Mosebok och det sjunde kapitlet. Så står det i den fjärde versen. Herren hade sagt till Noa att gå in i arken, att ta med sig sin familj och med djuren då, som skulle vara rena fyrfota djur, de skulle ta sju par och så vidare, han och hona. Och då säger han i fjärde versen där i det sjunde kapitlet i första Moseboken: ty om sju dagar ska jag låta det regna på jorden i 40 dagar och 40 nätter, och jag ska utplåna från jorden alla varelser som jag har gjort. Och Noa gjorde allt som Herren hade befallt honom, står det. Här ser vi på Noas tid att Noa visste på ett ungefär när floden skulle komma, för Herren hade talat till honom om det. Sju dagar man brukar räkna, när man tänker på, när det står också i Guds ord att Guds tid är en annan tid. Kanske inte som vi räknar. Men om det är sju dagar eller sju år. Men det står talas om årsveckor, det står talas om en annan tideräkning, va? Men här ser jag att han säger att om sju dagar ska jag låta det regna. Kanske det var sju år. Men han hade en tid här på sig när han fick bygga upp arken. Han fick liksom ett uppdrag att bygga upp arken som skulle vara till räddning för Guds folk. Därför att en dom skulle gå över världen. Det står att i Guds ord, i första Petrus står det, vi behöver inte slå upp det, men det står i första Petrus, det tredje kapitlet av vers 20, att Gud väntar tålmodigt medan arken byggs. Han väntar tålmodigt. Och nu ska vi tänka på att det ska vara i vår tid så som det var då, på Noas tid, innan Herren kommer tillbaka. Alltså det finns en tid här för ånger och för omvändelse. Om vi läser, vi hoppar lite fram och tillbaka. Nu går vi till Matteus igen då. Det 24 kapitlet. Och så går vi till den 32 versen. Då så kan vi se här. Vi ska kunna se. Herren vill att vi ska kunna se tecknen för sin återkomst. Men inte exakt tid, punkt eller dag, det har vi inte blivit lovade. Men han vill att vi ska känna igen den tidpunkten, vi som tror. För då säger han där i vers 32, Herren: lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta, vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren. Amen, säger jag er. Detta släkte ska inte dö förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men om den dagen eller stunden vet ingen något. Inte himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern. Alltså Jesus visste inte heller, åtminstone inte när han var här på jorden, vilken tidpunkt när det var dags för honom att hämta bruden hem. Men Noa, han fick veta ungefär när regnet skulle komma, när Gud skulle förgöra jorden. Vi kan se liksom, när vi ser allt detta, säger Jesus, allt detta, vad då detta? Jo, det som Bibeln talar om. När vi ser allt detta, då ska vi veta att Jesus står för dörren, att han kommer snart. Vi ska känna igen den tiden vi lever i som Guds folk. Därför att då vet vi att dagen närmar sig. Vi vet att vi kan se på naturen. När våren kommer så ser vi att sommaren är på väg. När hösten är här, då vet vi att vintern är på väg. Och Jesus säger att på samma sätt ska vi också kunna se detta. Om vi fortsätter att läsa i Matteus, det 24 kapitlet, och vi läser ifrån vers 21. När han talar till lärjungarna, Jesus, så talar han om en tid som ska komma, som kallas vedermödan. Som vi nog måste vara med om också. Det finns ju, man har ju två olika teorier där, eller man har ännu fler teorier om att vi som kristna inte skulle behöva vara med i vedermödan. Men det står ju faktiskt inte så i Bibeln, det gör ju inte det. Utan det står ju att vi ska få vara med om ett lidande. För Jesus säger där i Matteus 24 och vers 21. Ty då ska det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommer sedan världens begynnelse och aldrig mer ska förekomma. Och om inte den tiden förkortades skulle ingen människa bli frälst. Men för det utvalda skull kommer den tiden att förkortas. Så för de som är utvalda och bejakat sagt ja till Herren, som har tagit emot Jesus, som Fernando var inne på här, att ta emot Jesus, för deras skull så kommer den här tiden att förkortas. Och när man då bara tittar på Israel här, om man går in och tittar på det, så är det oerhört intressant. Det är ju otroligt intressant. Jag satt igår faktiskt och tittade på YouTube. Det är filmat det här när det här tillfället 1967, när man intog Jerusalem. Det som Guds ord hade talat om. När den judiska armén kom där och intog Jerusalem, tog tillbaka Jerusalem. Då var det något som gick i uppfyllelse i himmelen, alltså. Då var det någonting som hände. Och det är väldigt intressant att följa de judiska högtiderna. Och vi vet ju att 2015 så kommer det att ske saker också. Det här med blodmånen där som man har talat om. Och Bibeln talar ju om också basunljudet som ska ljuda. Och det var ju liksom i gamla tider när Gud kallade samman sitt folk. Då var det alltid under basunljud. Och det ska gå ut ett basunljud som ska ljuda när han kallar samman sitt folk. Och det finns de som har försökt sig på att räkna ut när det ska ske. Och det kanske vi inte ska syssla med. Men på något sätt ändå så ska man veta att det finns vissa saker som är givet i Guds ord. Alltså, allt det här som Jesus talar om här, just på det här stället i Matteus 24, det kommer att inträffa efter att en stor del av judarna kommer tillbaka till sitt land Israel. För det är det talar om. Det talas om Jerusalem och Judén, står det. Det är det Jesus beskriver här, det som ska ske i Jerusalem. Och det är efter att hans Guds folk, Guds egendomsfolk, kommer tillbaka till Israel. Och idag ser vi ju mer än någonsin hur judarna återvänder till Israel, till Jerusalem alltså. Det är en väldigt intressant tid vi lever i. Vi ser att Jesus talar om det här lidandet. Men lidandet gäller ju inte bara det judiska folket, utan det gäller ju hela den universella församlingen. Det gäller oss. Det gäller alla folk egentligen. Det står talas om det om människosonens återkomst i Matteus 29 där. Om tecken som ska synas på himlen och saker som kommer att hända. Och det står i vers 31. Med stark basunljud ska han sända ut sina änglar, och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra. Alltså det här är någonting som inte kommer att gå oss förbi, utan det här är någonting som vi kommer att veta, någonting som vi kommer att se. Och det är faktiskt riktigt spännande det här med, när vi var inne på Noah här och läser om Noahs tid, den dagen man fann det som man då trodde var arken på Araratsberg i Turkiet. Jag tror det var 1977. Man såg den här från någon satellitmottagare. Helt plötsligt såg man den här enormt stora lämningen efter en båt som ligger högt uppe på ett berg. Alltså. Och man har kopplat det samman till arken som Noah fick bygga. Det står om Noah att han var den enda. Det fanns en enda rättfärdig man på jorden. Och tänk att Gud såg till honom. En enda rättfärdig man. Tänk att Gud såg till honom. Tänk att det fanns en enda som inte hade fallit i synd. Även om resten av människosläktet hade gjort det, så var Noah en rättfärdig man. Det står att han vandrade med Gud. Jag tycker det är så fint när jag läser det. Att han vandrade med Gud. Det står också i första Mosebok där, att i sjätte kapitlet, att han var fullkomlig bland sina samtida. Vi kan läsa också ifrån andra Petrus brev. Det andra kapitlet där. Och vers 5. Det står att Gud skonade inte heller den gamla världen. På tal om det som ska komma nu. Det som ligger framför. Han skonade inte heller den gamla världen, men bevarade Noa, rättfärdighetens förkunnare. Visst är det fantastiskt? Tillsammans med sju andra, när han lät floden stiga över det ogudaktigas värld. Noah, han var en rättfärdighetens förkunnare. Vad var han för någonting? Han stod i opposition till samtidens gudlöshet och ondska. En enda man vågade ställa sig upp i opposition till den tid han levde i, till den ogudaktighet, till den synd som fanns, till det avfall som fanns. Han stod i opposition, Noah. Tänk att han kunde göra det ensam. Du kan bara tänka dig vad folk måste ha sagt om de där åren som han byggde på arken. Hur många år det nu var. Det kanske var 7 år. Eller var det ännu längre? Jag vet inte. Vad sa han när han byggde? Man måste ju ha hånat honom, skrattat åt honom. Man måste ju ha pekat finger åt honom och sagt att han var tokig. Som byggde, som vi sjunger i den här gamla barnsången, va? Han byggde en båt på torra. Ja. Hur går det?
Varför byggde du någon? Nej, som en galning du bär åt.
Som en galning du bär åt.
Bygga båten på land, långt från närmaste strand, ingen annan.
Långt från närmaste strand.
Ja.
Ja. Tänk om man kan... Tänk att man kan få bli en dåre för Herren. Få bli en dåre för Guds verk. Få bli en dåre för honom. Rättfärdighetens förkunnare. När jag läser det, då är det någonting som träffar mig i mitt hjärta. Så tänker jag. Tänk om du och jag finner bli rättfärdighetens förkunnare. Och få bli dårar för Herren i den här tiden som vi lever i. Oavsett vad människor säger, och den här världens lärda och visa, de som kan och vet allt, oavsett vad de säger, att få stå upp som en rättfärdighetens förkunnare, som står i opposition till samtidens gudlöshet och ondska. För om det är någon tid som vi aldrig har sett, som inte våra föräldrar har sett, som inte våra far- och morföräldrar har sett, som inte våra förfäder har sett, så är det den tiden vi lever i nu. En mycket allvarlig tid. På alla håll och fronter. En oerhört allvarlig tid. Där vi får uppleva det vi inte har upplevt tidigare. Av gudlöshet, av omoral, av religionssynkretism, ja, terrorism, vad du vill. Vi skulle kunna räkna upp hur mycket som helst. Hur kan du och jag stå i opposition till samtidens gudlöshet och ondska? Jo, genom att vara rättfärdighetens förkunnare. Tack så mycket. Och det tror jag att vi kan få vara på olika områden där Gud kallar oss att vara det. Jag tror att vi alla har en uppgift där, att göra vår röst hörd, att lyfta upp Guds levande ord som aldrig får sänkas. Vi får aldrig ta bort något ur Guds ord. Som man nu tänker göra. Jag läste något om en ny bibel som var på gång. Det var det anglikanska kyrkan eller vad det vill kalla?
Presbyterianska.
Tillsammans med
den
palestinska kristna ska göra om, skriva en ny, översätta en ny bibel då, där man ska ta bort allt om Israel. Israel och att Jesus är Guds son.
Guds son och han är själv är palestinsk.
Att han är palestinsk, Jesus, ja. Just det. Ja. Man håller på att ta fram en sådan bibel. Och man då, jag måste säga att det är ju löjligt. För det blir ju ingenting kvar av bibeln då. För det är ju Israel, det är ju det judiska folket. Och Jesus var ju född som människa, som jude. Så nu ska man ta bort att han är Guds son, att han är jude. Och ta bort Israel. Det är en ny bibel man håller på att ta fram nu. Tillsammans med det palestinska kristna. Det är väl säkert inte alla palestinska kristna. Men det är en grupp palestinska kristna. Som man ska ge ut av den här bibeln. Ja, men det är ju befängt. Va? Men det blir värre och värre. Alltså. Det gör det. Och jag säger det dröjer inte länge. För att vi också får liksom känna av. Jag tycker redan att man känner av saker och ting när man försöker stå upp för Gud i det här landet. Om man redan får höra vissa, ja, grupper som gör sin röst för. Vi behöver inte nämna dem, men... Vi kan också läsa i andra Petrus 3, det tredje kapitlet. Där vi får läsa om att det här som vi har talat om nu, om Noa och jordens, jag ska säga att Gud dränkte jorden i vatten och mänskligheten, han förgjorde mänskligheten. Det är skrivet faktiskt som ett exempel på vad som skulle hända det ogudaktiga. Det står så i andra Petrus 2:6. Men nu läser vi från andra Petrus 3:8. Eller, ja, vi ska läsa lite. Vi läser från vers 3 där. Andra Petrus, det tredje kapitlet, vers 3. Framförallt ska ni veta att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er och frågar: hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse. De som påstår detta bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten, i kraft av Guds ord. I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. Men det himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga ska dömas och bli fördömda. Men glöm inte detta, mina älskare, att en dag för Herren är som 1000 år och 1000 år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, som en del menar. Nej, han har tålamod med er. Han har tålamod med er. Eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig.
Amen.
Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna under våldsamt dån, och himlakroppar upplösas av hetta, och jorden och det verk som är på den inte mer finnas till. Då när allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva? Medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst, den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor väntar vi på efter hans löfte. Därför, mina älskare, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvidliga inför honom. Och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Gud gav ett exempel med Noa. Därför att det kommer en ny tid. Men då är det inte längre vatten det handlar om. Då är det inte jorden som ska dränkas. Utan då är jorden, jord och de himlar som finns nu är sparade åt eld, står det i Guds ord. Men Gud hade ju en plan från begynnelsen. Därför att en gång så skulle han få glädja sig åt sin återlösta och frälsta skara i ändens tid. Han visste det. Han visste, och det handlar om det nya Jerusalem. Det kommer ett nytt Jerusalem. ett nytt Jerusalem. Jag tycker vi läser i Uppenbarelseboken, det 21 kapitlet där. Uppenbarelseboken 21, vers 2 och 3. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han ska bo hos dem, och det ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Och vers 24 så står det: för att man ska veta att det handlar om Jerusalem, att det finns en tid som är väldigt svår att förklara med ord, men det kommer en tid, så står det: och folken ska vandra i dess ljus, och jordens kungar ska föra in sin härlighet i den, alltså i staden. I den staden som inte behöver ljus eller sol eller måne, för Guds härlighet lyser upp den. För ljuset, det är Guds lamm som är ljuset. Och så säger Herren i det 22 kapitlet i Uppenbarelseboken, vers 12-16: se, jag kommer snart och har min lön med mig, för att ge var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den första och den sista, begynnelsen och änden. Saliga är de som tvättar sina kläder. De ska få rätt till livets träd och få komma in i staden genom dess portar. Men utanför är hundarna och trollkarlarna, de otuktiga och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögn och far med osanning. Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan. Det är det här det handlar om. Det kommer ett nytt Jerusalem, färdig smycka ifrån himmelen. Vad vi har att se fram emot, vad vi har att längta till. Men det ska vara i ändens tid, som det var på Noas tid. Är vi där? Är vi på väg in i detta som Bibeln talar om? Hur allvarligt är läget? Det står att vi ska veta, att vi ska vara medvetna om vilken tid vi lever i. Vi ska inte blunda för det. Och så står det att vi ska leva ett heligt liv. Det är ingen lek längre. Vi kan inte vara politiskt korrekta. Kan inte vara det. Jag brukar ibland ta fram en bok.
Jag tror jag har den här.
Antar att de flesta har läst den. Synen. Jag brukar kolla av ibland lite. För jag tycker det är alltid så att man hittar någonting i den, va? Den här är precis trasig, min bok. Jag har haft den framme så många gånger sedan, den här David Wilkinsons Synen. Men vad man hittar allvarsord i den här boken när man börjar och studerar det. Och han talar också om hur det ska bli. Så som det var på Noas tid, säger han. I den här boken. Han talar om superstjärnan Antikrist. Och när jag tänker, när jag läser på det här, på den här sidan 88 i den här boken, så skriver han: om du sorterar bort det mystiska och spökliknande i det uppenbarelse Guds profeter haft, finner du en tydlig förutsägelse att superstjärnan Antikrist ska framträda i de yttersta dagarna. Han trotsar Gud och förföljer alla verkligt troende. Han kommer i fredens namn för att upprätta lag och ordning. Han lyckas förändra lag och rättvisa. Han kommer att exponeras som en Satans bedrägliga son. Bibeln visar att hans terrorregim kommer att bli kortvarig men totalt ödeläggande. Denne falske diktator som förskapar sig till ljusets ängel kommer att bedra hela världen, säger han bland annat. Jag tror att vi kan vänta oss att se Antikrist framträdande när som helst. Därför att vi har gått in i en värld av terror och ondska. Och då, när han framträder, då kommer han med en falsk fred. Som en fredsstiftare och fredsmäklare. Och kommer för att liksom bli en räddare för vår jord, va? För den här världen. Och kommer att införa ett system som vi ska liksom gå in under. Ett nytt världs, ja, herravälde, en ny makt som ska inta jorden och folket. Vi ser det närma sig mer och mer. Vi gör det. Men vi ska lyfta blicken. Därför att Herren kommer aldrig att överge oss. Herren kommer att leda sitt folk. Det kan gå genom lidande. Men ändå så kommer Herren att föra oss framåt. Som det var i Noas dagar, säger Jesus. Vi ser det. Det är dags för oss att vi fortsätter att bygga på muren. Det är inte dags att lägga ner. Absolut inte. Det är inte dags att lyssna på alla såna här religiösa vindar som blåser runt om i vår värld idag. Som vill ta bort sanningen. Som vill ta bort Guds ord. Vi talade om det förra helgen. Det var väldigt intressant, tycker jag. Det finns ett par bra DVD-filmer som vi delade ut förra helgen. Jag tror att det finns några kvar. Om det är någon som inte var med förra helgen, så har vi DVD-filmer som vi kan dela ut, som vi har fått ifrån Bibelfokus, Lennart Jareteg, via Per som har haft med sig, Per och Ylva. Och det är väldigt intressant och väldigt avslöjande filmer. Det är liksom ett par av de inriktningar som går över världen idag. Bland annat med Rick Warren och Bill Hybels och ja, de här sökarvänliga kyrkorna och allt vad de heter. Det är bara några av de riktningar som vi ser idag. Vi ser en tillbakagång till något som vi en gång var bundna. Nu kommer Peter med de där lådorna. Så ställer vi dem där uppe. Så är det, har du inte de filmerna? Det är, jag tror, tre olika DVD-filmer. Väldigt intressanta. Så de är gratis. Och vi får tacka för det. Och varsågoda att ta med om ni är intresserade. Väldigt avslöjande. Mycket bra, tycker jag. Fantastiskt bra. Man får verkligen grepp om det på något sätt. Det är svårt att få grepp om det när man själv ska studera det och ge sig ut på nätet. Men vi ser att det finns ett klart mönster, en klar strategi. Hur fienden, Antikrist ande, har börjat infiltrera församlingarna. Det är så klart och tydligt, alltså. Och när man börjar studera, jag sa det, jag tror det var förra gången jag sa det också, att man ser att rötterna, ursprunget, källan till det här är detsamma. Liksom från, om du tar, studerar från alla olika inriktningar, så ser du allt ifrån New Age, katoliseringen som pågår, frimureriet, du ser de här nya inriktningarna i kristenheten. När du börjar studera det, så ser du att det, alla går tillbaka till samma rötter. Allt för att infiltrera. Igår hittade jag något som jag inte visste om tidigare. De studerat lite jesuiterna, jesuitorden, som ju ligger bakom mycket av det här som sker. Och när jag satt och tittade på det, så upptäckte jag någonting som inte jag visste om förut. Att Linköping hade en stor betydelse för jesuitorden. För det var här i Östergötland som Sveriges första klosterverksamhet började. Och grundades av jesuiter. Så jesuiterna var jättestarka här i Linköping. Det visste inte jag faktiskt. Inte på det viset. Men just jesuitorden fanns här. Och det var motstånd. Man avsatte biskopar och präster som inte ville predika den katolska läran. Ja, man dödade. Det var människor som halssöks här på torget. Många hundra år sedan. Alltså det var en strid om detta. Det fanns de som inte ville befatta sig med den katolska läran, som var utbildade av jesuiterna. Det är lite intressant att läsa. Då tänkte jag, ja, det är inget nytt under solen. Utan det här har funnits tidigare. Man har kämpat för det här. För att bevara Guds ord. På den tiden fick man inte läsa Guds ord. Folket fick inte läsa Guds ord. Utan det var bara prästerna. Och jag tror att det är så till en viss del idag också. Men det är i alla fall intressant att följa det. Och vi ska vara så vaksamma, står det. Vi ska vaka i den tid vi lever i. Vi ska vaka över att Guds ord bevaras. Det är jätteviktigt. Och vi talade också om förra helgen. Olika bibelöversättningar som kommer. Som är översättningar på någon annan översättning. Som egentligen inte är en tolkning eller översättning ifrån grundtexten. Och hur mycket som förvanskas. Fernando berättar om det. Fernando är hemma på det här området ganska mycket. Han har studerat det. Olika bibelöversättningar. Det är skrämmande att se vad mycket som vi undanhålls när det gäller Guds ord och sanningarna där egentligen genom olika bibelöversättningar. Det är viktigt att vi vakar över Guds ord, över sanningen. Och att vi i vår tid vågar vara rättfärdighetens förkunnare. Precis så som Noah var. Tänk dig det, han hade sin familj visserligen. Men förutom det så var han ensam. Men han vågade stå upp och vara en rättfärdighetens förkunnare i sin samtid. Vågar du och jag det? Vågar vi ta det lidande, det föraktet det innebär? Får de prata illa om oss? Får de liksom förtala oss och ljuga på oss? Och får de liksom döma oss? Ja, det är upp till var och en. Men om vi gör det för Jesus, jag tror att vi måste göra det. För ger vi efter det här, så är det väldigt lätt att man dras ut ifrån den här vägen. Var det Emanuel Minos? Eller var det Frank Marx som såg den här vägen i en syn? Och på den vägen gick man en och en. Och den vägen var smal. Och ute liksom i periferin fanns det skuggor som gled längre och längre ut. Och rätt vad det var så visste de inte om, de som gick på vägen, att de hade glidit utifrån vägen. Det fanns de som stod i porten som var glada, sa han. De stod och pratade och de hade roligt. De stod i porten och de trodde att de var på väg in. Men de var inte det. Han fick se det, Frank Mans, och blev bedrövad i sitt hjärta och föll ner på knä för den här synen och bara ropade till Gud. Jag tror att det är så vanskligt. Vi måste hålla oss på vägen. Jag tror vi ska liksom förmana varandra där. Vi ska uppmana varandra att hålla oss på den rätta vägen som är sanningen. Va? Vi måste göra det. Det är inte för att vara dömande. Vi ska inte döma varandra. Nej, vi ska rädda varandra. Föra varandra tillbaka in på den rätta vägen. Det är ju det som Bibeln talar om. Och Bibeln är ju väldigt klar i detta. Vi ska predika ett evangelium i ändens tid och så ska slutet komma. Och det ska vara det klara, rena evangeliet som för människor till omvändelse. Som för människor fram till Jesus. Så att man får ta emot Jesus. Att man får bejaka det. Att man får omvända sig. Och säga ja till honom. Till han som befriar från synd. Han som kan befria från skuld. Det är det som är vårt uppdrag. Och dit är vi på väg. Amen.